Söndagen den 10 mars är två vänner ute och kör motocross på en skogsled ute på Värmdö. Jorden fräser när de gasar fram i den kuperade och blötlagda terrängen. När de kommer fram till en större vattenpöl märker de något konstigt och stannar till. I vattnet ligger en stor svart väska. Männen blir nyfikna och försöker fiska upp den ur vattnet. När de tar en titt inuti får de en chock. Väskan ser ut att vara full av kroppsdelar.
Här är Ekot. I Gustavsberg öster om Stockholm utreder polisen ett misstänkt mord. När larmet kom först under dagen så handlade det om en misstänkt väska som hittats längs en väg på Värmdö.
Ett ungt par jagas, misstänkta för väskmordet på Värmdö. Paret, en 23-årig man och en 24-årig kvinna, misstänks ha mördat en 37-årig man.
Du lyssnar på ett extra avsnitt av Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Det är onsdag den 13 mars. Klockan är 10:15 på morgonen. Det är en grådassig morgon. Det har varit kallt i natt. Jag är ute på Värmdöleden i ett skogsområde. Tre dagar efter att polisen har hittat en kropp i en väska är jag och min kollega Niklas Svensson ute på en skogstur. Planen är att försöka lokalisera fyndplatsen. Det visar sig att det inte är helt enkelt. Det är riktigt kuperad terräng att försöka ta sig igenom här. Det är blött och det är uppkörd jord och man får se sig lite för var man trampar. Har kommit upp på höjden nu. Det är som att man bestiger ett litet berg och nu går det neråt här igen. Efter några minuter når vi fram till rätt plats. Vi har gått på den här stigen i skogen en bit nu och kommit fram till vad vi tror är fyndplatsen. Det är som en stor gyttjepöl kan man väl kalla det, som ligger kanske 25 meter in från motorvägen. Så det ligger ganska nära motorvägen. Det finns fortfarande tecken här på att det har varit en polisinsats. Det är fortfarande avspärrningsband som ligger kvar nere på marken.
Vi vet inte hur kroppen i väskan hamnade i skogen, men det i särklass lättaste sättet att ta sig till fyndplatsen, det är från motorvägen. Där finns ett viltstängsel som skärmar av, men vid just den här platsen så finns det en stor glipa som en människa lätt kan krypa under.
Polis och åklagare, de har inte delgett så mycket information än, men en slutsats som man kan dra bara genom att stå här, det är att den lättaste vägen att få hit en väska, det måste vara den här vägen som går, vad kan det vara, 50 meter bort härifrån.
Motorvägen 222 säger man, vägen från Stockholm ut till Gustavsberg. Ja, det är absolut. Man har tagit sig över staketet där, det är jag helt övertygad om, och sen tagit sig 30-40 meter, kanske 50 meter in i skogen. Att man skulle ha släpat väskan längs med stigen över berget och sen ner från berget, det tycker jag verkar mer osannolikt.
Sen fyndet gjordes har det gått snart 2 veckor och under de här veckorna har väldigt mycket hänt. I det här extra avsnittet ska vi försöka sammanfatta de turerna. Med mig i studion, precis som i skogen, är min kollega Niklas Svensson. Välkommen.
Tackar.
Det tar inte lång tid från att man gör det här fyndet till att man har lyckats identifiera vem den döde är, Niklas.
Nej, det gör inte det. Man redan efter några timmar vet man ju vem man har hittat i väskan. Och det gör oss alla lite konfunderade initialt. Men det visar sig ju att det finns en historia mellan alla de inblandade i den här historien som polisen har koll på.
Precis, och det ska växa upp till en stor historia med några centrala personer. Det kan ju ta väldigt lång tid att identifiera någon som ligger i en väska på det här sättet. Det tar inte så lång tid i det här fallet. Ganska snabbt så kan man slå fast att det handlar om en 37-årig man. Han heter Akko. Dagen innan man gör det här fyndet så har han anmälts försvunnen. Och som vi har förstått det så matchar Akkos tatueringar med personen som ligger i väskan. Så på så sätt får man lite av en flygande start på den här utredningen. Niklas, vem är Akko?
Ja, han är ursprungligen från Irak. Han kom till Sverige någon gång 2007 tror vi. Då finns de första noteringarna i svenska register. Initialt uppgav han ett annat personnummer. Han hävdade att han var född 1989. Det reviderades sen av svenska myndigheter och man kom fram till att han var född 1987. Akko beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige 2015 och blev sen svensk medborgare 2022. Han bodde vid tiden för sin död i Upplands Väsby, norr om Stockholm.
Så han har varit i Sverige ganska många år. Han har, om hans tid här så vet vi att han har varit gift några gånger. Bland annat tidigare gift med en svensk kvinna som han fortfarande har stått i väldigt nära kontakt med. Det är också hon som anmäler honom försvunnen. Sista gången som Akko ses i livet, det är den 7 mars. Då vet vi att han har stämt träff med ett gift par. Det är en man och en kvinna som bor i Nacka. Han har berättat för människor i sin närhet att han har känt sig lite obekväm och nervös inför det här mötet.
Mm. Hur de känner varandra sen tidigare, det vet vi egentligen inte. Men vi vet att i februari gjordes en ansökan om kontaktförbud mot 37-åringen gentemot kvinnan i det här paret. Den ansökan avslogs dock av åklagaren. Man ansåg inte att det fanns tillräckligt med skäl för att bevilja ett besöksförbud.
Och där kan ju möjligen en kärna till konflikt ligga, men vi vet inte tillräckligt mycket om det i nuläget. Men att ansöka om kontaktförbud för någon, det kräver att det finns någon typ av rättsprocess upprättad. I alla fall, så den 7 mars så sker det här mötet. Vi vet att Akkos mobiltelefon och mobiltelefonerna som det här paret har, de kopplar upp på samma plats. Och efter det så är Akko spårlöst försvunnen fram till det att han hittas död i väskan ute i skogen på Värmdö. Det här blir ju naturligtvis väldigt omskrivet och i den tidiga rapporteringen så pratas det om att man har hittat en styckad kropp i den här väskan. Det visar sig inte stämma, det har åklagaren dementerat. Hon har sagt att man har hittat kroppen i en del men att kroppen har varit, citat, allvarligt skadad.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Efter det här, man gör det här fyndet i skogen, Niklas, och inleds en fullskalig mordutredning. Och det här paret, de blir väldigt intressanta i utredningen direkt.
Mm. Det handlar om två personer, ett gift par. Maken i paret är 23 år gammal och heter Farid Vasiri. Och hans hustru är 24 år gammal och heter Vajia Korashi. och de har två barn tillsammans.
Det här är två personer som ursprungligen kommer, eller de är afghaner men har anlänt till Sverige via Afghanistan under den stora flyktingvågen 2015-2016. Då hamnade de ursprungligen i Småland men har senaste tiden bott i en lägenhet i Nacka. De har båda två jobbat inom hemtjänsten. Det har varit en del rapportering kring det. En tidigare chef till exempel har uppgett för våra kollegor att mannen i paret, Färid, han var väldigt uppskattad på arbetsplatsen. Framstod som duktig på sitt jobb och väldigt sympatisk. Medan recensionerna om hustrun Wajiha då kanske inte har varit lika goda. Uppfattades att hon kanske inte riktigt brydde sig om arbetet, inte passade in på arbetsplatsen. Det finns också omnämnanden om att frun har uppfattats vara den som är den styrande i relationen. Men de har ju levt ett liv i Småland innan det här. Du har varit där nere och följt spåren lite.
Ja, det har jag. Farid Waziri, han kom ju till Sverige då som 16-åring och hamnade på en flyktingförläggning i Alvesta i Småland. Och någon stans där nere när han har varit i Sverige under en tid så träffar han Wajiha som också är nere i Småland. Hamnar så småningom i Växjö. Wajiha börjar studera i Växjö. Hon går på Vasaskolan i Tingsryd först och flyttar sen till Växjö och börjar på en gymnasieskola där. Det går inget vidare för henne i skolan. Hon får underkända betyg i 10 ämnen i högstadiet och kan därför bara söka till en speciell utbildning på gymnasiet.
Mm. Vad säger människor som känner dem eller har känt dem?
Ja, men jag pratade när jag var nere i Småland med Farids gode man. Den person som utsågs att företräda honom när han kom som ensamkommande flykting till Sverige 2016. Och den här mannen beskriver Farid som en person som var duktig, som hade framtiden för sig. Det funkade för honom i skolan och han hade många kompisar. Skaffade snabbt många kompisar här i Sverige. Han lärde sig också språket ganska snabbt. Men efter något år så tyckte den här gode mannen att Farid började omge sig med kamrater som sysslade med kriminalitet eller som var tveksamma på olika sätt, så beskriver han det. Det var ett umgänge som han inte uppskattade. Samtidigt lade han märke till att Farid började intressera sig allt mer för pengar. Han tjatade om pengar. Det fungerade på så sätt att den gode mannen försåg honom nästan med veckopeng. Och det var ju en veckopeng som kom ur barnbidraget som betalades ut varje månad. Men Farid, han accepterade inte riktigt att han fick så lite pengar av sin gode man. Han ville ha mer. Och det var väl bilden som jag fick av honom. Att deras relation, den knakade allt mer. Och så småningom då så uppfattar den gode mannen att Farid har skaffat sig en flickvän. Och det är då Wajiha Qureshi. Och de kommer ju sen att gifta sig. Och den gode mannen får veta detta på omvägar trots att de har haft en väldigt nära relation i flera år och att den gode mannen har varit ställföreträdande förälder egentligen åt Farid, så blir han inte inbjuden till bröllopet, vilket han själv tycker är väldigt tråkigt och ledsamt.
Det här är ju från deras tid nere i Småland. Sen så flyttar de så småningom till Stockholmsområdet och Nacka. En plats som är väldigt intressant i den här utredningen. Det är deras lägenhet ute i Nacka. Det är också där som det här mötet mellan Farid Wajiha och Akko ska ha skett. Och nu så här i efterhand så är ju det en plats som polisen har visat stort intresse för. Vad är det här för plats och lägenhet, Niklas? Vad vet vi om det?
Det är en lägenhet på nedre botten i ett lägenhetshus i bostadsområdet Jarlaberg. Det här området ligger ganska nära vattnet, infarten till Stockholm. Åt andra hållet har vi Nacka Forum som är ett stort köpcentrum. Lägenheten som sagt ligger på nedre botten bredvid ett stort grönområde, eller en äng kan man nästan beskriva det. En stor gräsmatta. Och från parets lägenhet har man kan ta klivet rakt ut på den här ängen, och det är ganska långt till nästa hus, en 50 meter eller så. Så man skulle kunna, om man vill, backa en bil fram till balkongen eller altanen där de har sina utemöbler. När vi besökte platsen, då låg det några små plastleksaker utanför ena fönstret. Man kunde ana att det bodde en barnfamilj i det här huset. Dynorna på soffgruppen låg kvar där ute, och vi noterade att alla fönster var fördragna. Det var alldeles uppenbart att polisen hade varit där och satt för fönstren med dubbla gardiner och med tejp för fönstren på dörren ut till altanen.
Vi vet att polisen har varit där då både innan vi var där men även efter och gjort tekniska undersökningar. Det här, vi kan inte säga säkert att det här är en misstänkt brottsplats, men vi kan säga att det här är en plats som polisen visar väldigt stort intresse för.
Ja, definitivt.
Efter att Akko hittas död så leder ju spåren då som sagt ganska snabbt till Farid och Wajiha. I alla fall misstankarna gör det. Och vi vet från mobiltrafik att de lämnar Stockholm ganska omgående efter, eller i tiden kring det här mordet sker. Polisen har följt deras mobiler till Mjölby, där telefonerna sen har stängts av. Och det tar inte lång tid förrän de båda häktas i utevaro, misstänkta för mord och gravfridsbrott. Det här är väldigt snabb häktning, och ett tecken på, kan man väl säga, att man befarar att de har försvunnit utomlands. Att man gör en sån här häktning, det möjliggör att man kan efterlysa dem internationellt. Så den här häktningen, den sker redan den 12 mars, och då har de fått flera dagars försprång. Det här är 4-5 dagar efter Akko dör ungefär. Det är inte bara Farid och Wajiha som försvinner, utan även deras barn. Och då inleds, kan man väl säga, en jakt på det här paret.
En jakt som nu pågår över hela världen. De är ju internationellt efterlysta, ja.
Och det har florerat olika uppgifter, bland annat om att de kan ha flytt till Latinamerika.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Den här utredningen har ju vuxit förbi det här paret. Det är inte bara de längre som är misstänkta i den här utredningen, Niklas.
Nej, det är inte det. Makens, alltså i det här fallet då, Farid Vasiris lillebror, han är ju också misstänkt och sitter nu häktad. Han anhölls när han var på väg ut ur landet, eller han greps ombord på ett tåg i Lund. Och det visade sig då att Wajiha Qureshi, hustruns släktingar, en av dem råkar bo just i Lund. Om det var så att han var på väg till henne som någon slags mellansteg på väg ut ur landet eller så, det vet vi inte. Men det var ju en tillfällighet i vart fall. Han grips när han är på väg att lämna.
Och så som vi har förstått så har han, när polisen startade den här mordutredningen, då åker man till Småland och försöker leta spår efter det försvunna paret där. Och då förhör man bland annat Farids lillebror, och efter det då så sätter han sig på ett tåg och försöker ta sig ut ur landet, men grips ombord på det här tåget när han befinner sig i Lund. Det finns ytterligare en person som jagas. Det är hustrun Wajihas storebror. Han är häktad i utevaro, precis då som paret misstänkt för inblandning i det här mordet. Det här är en jakt som har pågått nu i drygt en vecka, och man har ännu inte gjort några framsteg så vitt vi vet, Niklas.
Nej, man har inte det, och om honom kan man ju berätta då att han är 25 år gammal och han var bosatt i Tingsryd också nere i Småland. Jag har varit vid hans bostad, där är det nedsläckt och delvis också fördraget. Ett ganska fint bostadshus till skillnad från det andra huset där resten av familjen Qureshi bor, som ligger i ett nästan slummässigt område. Och där finns ju lägenheten som polisen besökte, som du berättade om. Och det jag noterade när jag stod utanför den fastigheten var att ett av fönstren stod på glänt, men i övrigt, det var nedsläckt i lägenheten. Och fördraget för alla fönster även i den lägenheten. Så man kan anta att polisen också har gjort aktiviteter i den bostaden.
Ja. I den här mördarjakten som pågår så har vi alltså en person som sitter häktad. Vi har tre personer som jagas över hela världen. Vi får se hur framgångsrika polisen är i den här jakten framöver. Jag tror vi sätter punkt för det här extra avsnittet här. Vi vill egentligen bara ge en uppdatering om grunderna i fallet. Tack så mycket, Niklas Svensson, för att du ville vara med.
Ja, men tack själv.
Ni som vill se lite bakom kulisserna material kan som vanligt följa mig på Instagram, malmgren.k söker ni på då. Ni kan mejla mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt ordinarie Krimrummet avsnitt kommer som vanligt på torsdag. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.